Och så ska jag läsa bibeltexten och sen ska Robert få komma upp och predika. Och jag läser ifrån Apostlagärningarna, det 9:e kapitlet, vers nummer 31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Petrus reste genom hela området och kom ner till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas som var lam och hade legat i sängs i 8 år. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och det omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, översatt heter det Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus gick med dem, och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon ögonen. Och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna, ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt till hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Kom Robert, så ber vi. Tack Herre för att du är en stor Gud. Tack för att du är densamme igår och idag och i evig tid. Tack för att vi får vara koncentrerade på ditt ord nu Herre. Och vi får be att vi får vara lyhörda för och lyssna till det du har lagt på Roberts hjärta idag Herre. Tack för att du talar till oss och för att du är en underbar Gud som är så mycket större än vad vi kan tänka. Amen.
Fantastiskt att få vara samlade till gudstjänst. Det är verkligen att få landa och träna sig till att lyssna på Guds röst. Jag tänkte faktiskt på det när jag satt här. Jag tillsammans med någon annan här i kyrkan lite mycket ute nu och lyssnar på fågel. Och det man gör är att man tränar sig att lyssna på vissa läten. Så att man uppfattar det när man kommer ut. Det som andra kanske då inte hör för att de inte har tränat. Och egentligen är det samma sak vi gör i en gudstjänst. Alltså vi kommer samman för att höra Guds röst, för att tillbe honom. Vi tränar nu när vi samlas. Är ni med? Det här är ett sätt att hålla våra öron öppna. Våra hjärtan öppna, våra sinnen öppna. Så när du går härifrån så hör du lättare Guds röst i din vardag. Det är tanken med gudstjänsten. Så att du är inte här bara för att jag ska ha någon att tala till, eller för att Mikael och Margita ska någon att sjunga till, eller Lasse någon att leda i gudstjänst. Du är här för att träna dig att höra Guds röst i ditt liv. En fantastisk förmån. Församlingen, den första församlingen där vi läste just nu, där det Lasse delade. Det är en fascinerande text det här. Jag började med vers 31 där det står om församlingen som byggdes upp, som levde i Guds fruktan och som växte med den helige andes tröst och stöd. De där 3 sakerna vill jag fokusera på allra först och sen lite kort också om resten i den berättelsen. Men lite extra fokus på de här 3 sakerna. Det står så att församlingen nu fick ro, stod det. Och så växte den. Den hade alltså ro från förföljelse. Och det är skillnad på att ha ro och att slå sig till ro. Har ni tänkt på det? Alltså man kan ha ro, det vill säga äga vila, äga på något sätt harmoni, utan att för den skull slå sig till ro. Och så är livet slut. Är ni med på skillnaden? Jag tänker så här. När församlingen nu fick ro, det berodde ju på att Paulus, den största förföljaren, hade blivit omvänd. Han var nu plötsligt en medbroder, en medpredikant, en som själv gick runt nu och berättade om Jesus. Och därför står det här när Lukas fortsätter berättelsen att nu hade församlingen ro i både Galileen, Samarien och Judeen och växte. Därför att den största förföljaren var omvänd. Det betydde inte att församlingen satte sig ner och tänkte att vad bra, nu är det ju lugnt. Hörrni, ska vi ta lite kaffe? Det var inte så man tänkte, utan uppdraget var bara i sin början. Och det vi kommer att se längre fram i apostlagärningarna är ju att Paulus sen, eller Petrus är det väl först förresten i kapitel 10, som får gå till hedningen Cornelius. Och där tar liksom evangeliet ytterligare ett språng ut mot hedningarna. Så vi är bara i början än. Så att församlingen nu har ro är inte att de slår sig till ro. Utan bara att de inser, tack Gud att vi nu får jobba på det som är vårt uppdrag. Och nu tar vi nästa kliv. Så kallelsen i texten är ju inte att du och jag sätter oss ner eller att församlingen slår sig till ro. Utan församlingen är till sitt väsen missionerande. Och när en del hör mission, då blir de lite oroliga och tänker, ja, det är sådana där som går runt och liksom slår Bibeln i huvudet på folk och folkslag. Nej, men det är sådana som går runt och visar Guds kärlek i kraft och handling och med Guds ord väljer att berätta om att Gud har gjort det han har gjort för världen. Och det kan inte församlingen hålla tyst om. Det slår den sig aldrig till ro med. Utan kommer alltid att rastlöst söka efter nya platser och nya ställen att berätta och att ge det här. Det är församlingens uppdrag och kallelse. Det är din och min kallelse. Att rastlöst söka efter nya platser att berätta. Det första som stod här, det han säger Lukas, det är att församlingen byggdes upp. Och den betoningen som finns i det uttrycket, det är en pågående liksom formering och stabilisering på ett sätt. Det handlar inte om konsolidering, att liksom, ja, nu hittar vi våra former och så stannar vi där. Men det handlar om att hitta sin identitet. Det är det som ligger i uttrycket att de byggdes upp. Är ni med? De byggdes alltså upp i sin identitet som församling. Och det är alltid en pågående process. Det är alltid att växa inåt på något sätt i relationen till Gud och till vilka vi är. Det är att byggas upp. Och församlingen behövde byggas upp då och den behövs byggas upp nu. Och det här är en pågående process. Jag hade förmånen att för 2 veckor sedan vara på retreat. Jag och Karin som också jobbar i den här kyrkan. Och det är ju helt enormt att få stilla ner sig. Att få vara i tystnad. Och där få träna sig att höra Guds röst. Det är vad som händer på en retreat. Du stillar ner dig och du tystnar i ditt eget sorl för att höra han som vill tala in i ditt liv. Det är vad som händer på en retreat. Och det är helt fascinerande att få göra det. Och jag tänker att byggas upp, att bli stilla inför Gud, det är någonstans att få växa inåt, att få ta tag om det som är det viktigaste i våra liv. Att lyssna in till Guds röst. Att låta honom tala. Men det handlar inte om att slå sig så mycket till ro så att vi bygger upp de där murarna som ni hörde Margita prata om. Och där vi liksom lever innanför murarna och andra lever utanför dem. Eller vi lever här inne och så får andra passera bäst de vill här ute. Utan att vi tar någon notis om det. Det är inte att byggas upp inåt. Utan samtidigt som vi närmar oss Gud och tystnar i våra egna argument. Så närmar vi oss våra vänner. och våra som vi, vänner som vi känner och de vi umgås med, det är vad som är att byggas upp. Att bli stilla och bli tyst, det är inte att dra sig helt undan och försvinna bort från alla människor och aldrig mer komma tillbaka. Utan det är att bli mer sig själv och mer närvarande med Gud, så att jag närmar mig mina vänner allt mer. Det är både och. Är du med? Dina och mina argument för att liksom bara jag ska få bli uppbyggd, det liksom tar slut i tystnaden och stillheten med Gud. Och så börjar du inse att det enda vägen, det är att öppna mig för andra. För nu är jag öppet med för Gud och han är alltid öppen för människor. Och då sänder han oss ut i en ny öppenhet för våra vänner. Det är vad som händer när vi byggs upp. När församlingen byggs upp, när du och jag byggs upp, så närmar vi oss Gud, vi lyssnar till honom och vi hör att han säger, jag älskar dig och din vän, din granne, din arbetskamrat. Så gå nu. Det är vad jag hör då. Nu hade de ro. Det var ingen förföljelse längre. Och nästa uttryck som Lukas använder, det är att de levde i Guds fruktan. Det här är ett häftigt ord, hörde. Det ska man ju ha ett helt studium om. För vi tänker ju fruktan, rädsla. Vi tänker ju att vi darrar på något sätt. Och på ett sätt är det ju rätt. När vi talar om Guds fruktan. För Guds fruktan, det är att förstå att Gud är så stor och jag så pass liten, så att han är långt mycket större och därför faller jag ner. Men jag reser mig igen. Därför att han visar mig kärlek och nåd. Är du med? Gud är så stor så jag darrar inför honom och hans stora helighet. Men jag reser mig upp igen när jag har fallit ner liksom i den fruktan. Därför att jag vet att han också drar mig till sig. Det är Guds fruktan. Och församlingen levde alltså i en sån miljö som Lukas beskriver. Så att det märktes på dem att de strävade och var lika Kristus. Så att leva i Guds fruktan, det är att bli Kristuslik. Det är vad som ligger också i det begreppet som Lukas använder där i den texten. Det är inte att liksom fyllas av en sån rädsla att vi liksom inte gör någonting mer. Utan det är att komma allt närmare Kristus. Det är att vara lärjunge. Det är att hitta sin identitet. Det är att bli mer Kristuslik. Men du och jag kan inte göra det själva. Det jag säger nu är ju inte att du går hem och anstränger dig ännu mera för att vara en ännu bättre människa. Och kanske lyckas du att vara lite mer kärleksfull mot din besvärliga granne. Och så kan du visa lite mer kärlek den kommande veckan. Men veckan därefter så är det slut igen. Utan det är att Gud kommer med sin helige ande in i ditt liv och gör dig mer lik Kristus. Och hur får jag mer av det då? Ja, du öppnar dig och ger upp och säger inför han som är den levande helige guden. Här är jag, Gud. Jag vill ha med dig att göra i mitt liv. Fyll mig med din ande och med ditt liv. Och använd mig. Det kan du göra. Och då börjar Guds fruktan att bli någonting av Kristus likhet i ditt liv. Du blir lik Jesus. Mer och mer. Och det är en fascinerande process. Så vad gjorde de alltså när de levde i Guds fruktan? Jo, de levde också uppåt. Inte bara inåt som vi sa om det första begreppet, att byggas upp. Utan de levde uppåt, det vill säga mot Gud, mot Kristus. Så att livet formas i förhållande till honom. Och det här är inte så märkligt egentligen. Mer än att Gud gör alltihopa på något sätt och du och jag kan bara haka på. Men öppnar vi oss för Gud och för hans ande, så börjar han forma dig och mig till små Kristusar. Vi blir Kristuslika. Det är det vad kristna betyder. Små smorda. Du blir en liten smord Messias. Det är vad du blir när du öppnar dig för Jesus. Och han formar det i dig och mig. Och det gjorde han med den första församlingen. Det var det som skapade någon form av identitet. Där de fanns vilka de var. Vi är Jesu lärjungar. Vi liknar Jesus. Så att vara kristen, hörrni, att vara församling, Hur vet man vad man är i den? Hur hittar man sin identitet? Jo, inte i första hand till att stänga allting ute och säga nej. Låt bli, smaka inte, rör inte, pratar Paulus om i Thessalonikerbrevet. Som mänskliga regler som vi liksom sätter upp som hinder. Det har vi gjort alldeles för mycket i kyrkan. Det finns sånt vi ska säga nej till, absolut. Det finns många saker du ska säga nej till. Som kommer att dra ner dig i smutsen ordentligt om du inte gör det. Så det behöver vi. Hjälpa varandra med att säga nej på rätt sätt. Men inte det här allmänna nej, nej, nej till allt och alla för att vi ska veta vilka vi är. Utan det vi säger ja till och han som säger ja till oss. Det är det som skapar identiteten. Är du med på skillnaden? En sekt, vad kännetecknas de av? Jo, att de säger nej till allt annat. Och bara ja till sig själva. Där har du sekten. De som stänger ute allting annat är det fel på. Samhället, alla andra kyrkor, alla andra samfund, alla andra religiösa. Allt är det fel på. Och det är bara jag eller vi som det är rätt med. Då har du sekten. Men en kyrka får sin identitet därför att Gud säger sitt stora ja till oss. Och till världen. Därför lever vi utifrån jaet och inte nejet. Är du med? En stor skillnad på det. Det är jobbigt att komma till en grupp människor som alltid säger nej åt allting. Och genom det få någon form av samhörighet. Men det är fantastiskt att komma till en grupp där människor säger ja till dig. Och där du upplever att här får jag vara med. Här får jag finnas med. Och här får jag växa. Jag får hjälp att se vad det är att vara människa och att vara en Jesu lärjunge. Så att leva i Guds fruktan, det är att förstå att Gud säger sitt stora ja över ditt och mitt liv. Och så bejaka det och låta det ta form i ditt och mitt liv. Och så får det också bli såklart någonting som formar och som gör att vi steppar ifrån det som vi vet att vi måste säga nej till, som är dåligt för oss. Såklart är det så. Men det första och det största är Guds stora ja över ditt och mitt liv. Han säger ja. Var det inte så på kärnkraftsomröstningen på 80-talet? Fanns det olika knappar man hade på sig? Och det var väl någon som var typ nej. Men det fanns någon som var tydligt, gult, fint ja. Sådär. Och egentligen är det Gud gör över ditt och mitt. Han sätter ett stort ja över ditt liv. Och det är inte bara en liten knapp här, utan det är liksom hela du är bara ett stort ja. Jag tycker om dig, jag älskar dig, jag vill ha med dig att göra. Jag vill utrusta dig, jag vill att du ska vara den människa som jag skapade till. Det är vad Gud gör. Han bekräftar ditt liv. Inte alla saker vi gör, men han bekräftar dig som person. Det här är en otroligt viktig, avgörande bit i en kristen människas liv. Att få bejakas och få se på andra med bejakande ögon. Att få se vad Gud gör i andra och ansluta till det. Det är fascinerande. Men Lukas använder ett uttryck till där. Han säger att de växte genom den helige andes tröst och stöd. Och i det där växte så ligger det något mer än att de bara växte inåt. Det var också i antal. De växte som församlingsgemenskap. De här församlingarna i Galileen, Samarien och Judén växte. Människor kom till tro. Därför att den helige ande var med dem. Och var med i arbetet för Guds rike. Och då tänker jag, det är ju att växa utåt. Om det första var att växa inåt. Det andra var att växa uppåt. Så är det här att växa utåt. Så när den helige ande fyller en människa med Guds liv. Så blir vi så fyllda av hans liv så att det måste ut. Och så börjar det växa på det sättet. Och det är det som är grejen med att komma till Gud. Det är ju inte bara att jag blir uppfylld. Utan det är ju att jag blir så uppfylld så det hörs. Eller hur? Det är precis så. Tack Hannes, det var bra. Jag blir så uppfylld så det hörs. Och då kan jag inte vara tyst, helt enkelt. Alltså de växte utåt i församlingen och människor kom till tro. Inte för att de hade slagit sig till ro, utan för att de hade ro att finna vilka de var och att Gud fick verka genom församlingen. Och så växte de utåt. Och jag läste någonting bra av den här överkuckun Peter Halldorf, vet ni. Han sa så här, att varje gåva som den helige ande ger är ingenting annat än en låga av kärlek. Hörde du? Varje gåva som den helige ande ger är inget annat än en låga av kärlek. Låga av kärlek. Och det jag tyckte var så bra med det, vet ni vad det var? Det var att det är ingen motsättning mellan den helige andes kraft och gåvor och den kärlek som den helige ande kommer med. För jag har fått för mig en sak. Att en del av oss tänker så här. Ja, men jag lever ut Guds kärlek. Och det är liksom, jag är tacksam för det. Och Gud använder mig på det planet. Men det där med kraft och liksom gåvor, det får de där karismatikerna hålla på med. Och så är det som att vi nästan delar in kristenheten i de som är lite mer liberala, ni vet. De där tråkmånsarna som ser allmänt gråa ut, men som säger att de visar Guds kärlek. Liksom, de får stå för det, för kärleken. Och sen har du de här överkarismatikerna som så fort du säger någonting som har med tro att göra, så vibrerar allting. Och så får de stå för det. Men vad ska alla andra göra då? Och varför måste vi skapa de polerna när Guds ande inte gör det? Alltså det jag gillade med det citatet och det jag ser i Bibeln är ju att det talas om andens frukter som är kärlek. Och så är det egentligen ett kolon sen i grekiskan. Fast, ja, jag vet inte om det är ett kolon så. Men man säger så att det står egentligen andens frukt är kärlek i singular. Och sen kommer de här uppräkningarna av de åtta andra grejerna. Det är bara varianter av kärleken. Är du med? Så vad är andens frukt och andens liv för någonting? Jo, det är kärlek. Och vad är andens kraft och andens liv för något? Om inte kraft, gåvor som den helige ande utrustar oss med. Så vi behöver inte skapa någon polemik mellan kärlek och kraft. Vi behöver ju både och. Har du tänkt på vad mesig kärleken blir när den inte finns någon kraft i den? Och har du tänkt på hur kraften blir när det inte finns någon kärlek i den? Det blir kaos. Så kärlek utan kraft blir kaos. Och så är det, kraft utan kärlek blir kaos. Och kärlek utan kraft, det blir ju komiskt. Det blir larvigt rent ut sagt. Ja, men jag älskar. Så, du vet, det är så fin och vad bra det här. Det här ska bli så bra. Och så blir det inget mer. Det blir komiskt, det blir larvigt. Men när kärlek har kraft, då finns det sån drivkraft till att den här kärleken ska vara med och förändra och förvandla livet. Och det får kosta vad det kostar vill. Men jag älskar. Och när det finns kärlek i kraften, så då kan du lägga handen på din ateistiska granne. Och han kommer att uppleva Guds närvaro. Du tänker att det är långt dit. Jaha du, det är inte säkert att det är så långt dit. Det kan vara nästa samtal du har med din granne. Om du ber om Guds andes kraft och kärlek i ditt liv, så kan det vara så att kärleken öppnar så tydligt i det samtalet, så att nästa sak du är med om, det är att du ber för din granne som får uppleva Guds kraft genom dig. Sån är Gud. Och det är inte mer komplicerat än så. Bara vi håller ihop det här och inte skapar en onödig motsättning mellan kärlek och kraft när Guds ord håller ihop det hela. Vi kan inte leva och älska utan den helige andes uppfyllelse. Och vi kan inte hålla på och prata om andens gåvor och helande och kraft och lägga händerna på sjuka och annat om inte vi har kärlekens ande i våra liv. Funkar inte. Så vänner, sen kan det vara så, det vet vi ju, att vi är lite olika som personer. Så en del liksom utstrålar mer av kärleken. Och andra utstrålar liksom mer av kraften på något vis. Men församlingen är ju en enhet. Kristi kropp. Vilket gör att vi har både kärlek och kraft sida vid sida i Guds församling. Fantastiskt. Det här är det vi ber om. Det här är det vi ber om för andens år, för omsorgens år nästa år. Att vi ska ha mycket av Guds andes kärlek och kraft. Så att det sker saker som gör skillnad. Och inte bara står på något papper med någon löjlig spiral som någon har ritat. Är du med? Och då tänkte jag på bilden som sitter där ute med visionen. Alla som inte fattar min konstiga bild här nu. En spiral med visionen på som jag har ritat som sitter där ute i kyrkan. Och den är fantastisk, men det måste bli handling. Och det måste bli kärlek och kraft av det. Då blir det skillnad. De växte utåt. Människor kom till tro. Och vi behöver fyllas alla av Guds kärlek. Och jag tänker på en av apostlarnas, Johannes. Vad kallades han för? Kärlekens apostel. Samme Johannes var med och reste upp den lame mannen vid sköna porten tillsammans med Petrus. Och samme Johannes talar om att Gud är kärlek. Gud älskar. Vi ska älska varandra och så vidare och så vidare. Så det finns ingen motsättning hos aposteln Johannes i det här. Utan han håller ihop det hela. Livet med Gud är en enhet, en helhet. Och så vill jag säga några ord. Vad händer här sen? Petrus vandrar runt. Som Jesus gjorde. Alltså det finns någonting med vandring i Bibeln som inte går att komma ifrån. Har du tänkt på det? Det finns någonting av att gå, inte bara från en punkt till en annan och stanna där. Utan någonting av att gå runt och vandra och upptäcka vad livet är. Som är tydligt i Bibeln. Och jag har haft förmånen nu i 2 veckor att få, inte 2 veckor, men under 2 veckors tid, vara både på retreat och vandra och gå mycket. Och så var vi iväg till Skuleskogen häromdagen som anställda i församlingen. Och så gick vi kanske en mil tillsammans där på ett dygn. Och det är någonting som händer med människan när man vandrar, har ni fattat det? Så att sitta hemma vid datorn är ju ingenting. Utan att få gå ut och vandra, det är något som sker i människan. Därför att jag tror att Gud har lagt ner någonting i oss som gör att det påminner oss om att när Gud får vandra med oss så föds det liv. Så föds det lovsång. Och det som hände bland annat när jag var nere på retriten var ju att plötsligt när jag går vägen fram så fylls jag av en sån närvaro av Guds atmosfär. Så jag kan inte annat än utbrista i lovsång. Alltså det lovsjunger från mitt inre. Och jag är tvungen att bara sträcka ut händerna. Och tårarna kommer. Och jag måste uttrycka inför Gud hur glad jag är att jag får vara med. Och det är för att naturen själv ropar och säger: jag har skapat, eller Gud har skapat oss för att du ska få lovsjunga honom. Hela naturen skriker ut att det finns en Gud som bryr sig, som älskar oss. Så därför när vi vandrar också fysiskt i naturen så händer någonting med oss. Jag förstår ju läkarna nu som skriver ut recept på vandring. Ut och gå minst en timme om dagen så kommer du att må bättre. Ja. Och så skriver de under på det och får pengar för det. Jag menar, det kan ju vi berätta. För Gud är sån att han använder det han också har skapat för att skapa lovsång, tillbedjan, hälsa i sina barn. Så att få gå och vandra fram, och det är bibliskt dessutom. Jag hittade ett bibelord, det finns massor med bibelord. Men jag hittade ett fantastiskt bra bibelord där det står så här: Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Hörde du nu? Alltså Gud vandrar med oss. Han går vid vår sida. Så det här att vandra vägen fram som Petrus gjorde, det är totalt bibliskt. Och det är nyttigt för människan. Och jag tror att det är så med dig och mig att vi går alla en vandring. Även om vi nu tänker också rent metafysiskt eller bildligt talat, så vandrar vi ju genom livet.
Och Gud är den som vill vandra med oss. Och när han gör det och du blir uppmärksam, jag blir uppmärksam på att han går med oss, då händer det någonting. Då vaknar lovsången, tillbedjan. Då blir det liksom, den där gropen i vägen blir väldigt liten. Den där stenen på vägen blir väldigt liten. Eller hur? Och så liksom vaknar vi och så ser vi någonting annat som vi inte har sett tidigare. Det är vad som händer när Gud vandrar vid vår sida. Och Petrus, han vandrar och han kommer till Joppe, är det väl först, eller Lydda var det kanske, ja. Och så möter han den här mannen Aeneas som är lam. Och Petrus har ju någonstans fattat det hela. För det han säger till Aeneas är ju inte: ja, Aeneas, nu ska vi se om jag klarar av det här. Kan du röra någonting eller? Nej, det kan du inte. Nej. Kan du sitta upp? Nej, det kan du inte. Men om jag säger så här då, försök. Nej, det hjälpte inte. Nej, det han gör, Petrus, det är att han säger: Jesus botar dig, Aeneas. Och så reser sig Aeneas upp. Och så är han helad. Och vi kan ju fundera massor kring det här. Varför blir inte alla helade när jag säger så eller när du säger så? Men någonting sker när Jesu namn uttalas över en människa. Någonting reser sig i en människa. Och Aeneas, han får vara med och resa sig rent fysiskt. Därför att Jesus är där och botar honom genom Petrus. Och så kommer Petrus till Joppe. De kallar på honom för en tjej har dött. Det är en liten större prövning bara. Sådär, lam och så en död. Och jag tänkte, jag sa det till Lasse, vi kanske ska väcka upp några döda här idag. Men jag ser ingen än så länge. Jag är glad över det. Ja, det går bra att skoja om det. Men vi vet att vi längtar efter att få se mer av Guds kraft. Och Petrus, han blir kallad alltså till en plats där redan någon är död. Och alla sörjer. Och verkligen gråter över Tabita eller Dorcas, som är ett annat ord för gasell och som används i Höga visan för den älskade. Och det här var en älskad kvinna som gav åt de fattiga, som gjorde kläder åt de fattiga. Så det var sorg verkligen i församlingen. Så kommer han in. Och vad gör Petrus då? Ja, återigen så gör han inte så att, ja, nu ska vi se. Kanske om jag gör så här så får jag henne att stå upp. Nähä. Kanske om jag följer den där modellen, eller den modellen, eller den modellen, så kanske det funkar. Är det han gör att han faller på knä och ber. Och vet ni vad jag tror händer? Jag tror att när han faller på knä och ber, så ger Gud genom den helige ande gåvan att uppväcka, gåvan att bota i det ögonblicket till Petrus. Och så uppväcker han Tabita genom att säga: Tabita, stig upp eller stå upp. Och det är intressant att både när han reser upp Aeneas och Tabita från de döda, så används samma ord, ett av de ord som används för Jesu uppståndelse. Det är samma uppståndelsekraft som blir verklig och synlig i det Petrus gör när han helar Aeneas i namnet Jesus och när han väcker upp Tabita i namnet Jesus. Inget vi kan ta oss, men vi kan bedja. Och jag tror att det är så med den helige ande. Vi kan aldrig egentligen förfoga över den helige ande. Om ni förstår vad jag menar med det. Men vi kan härbärgera. Det är ett fint ord. Kan ni försöka säga det? Härbärgera. Det går knappt att säga. Vi kan härbärgera den helige ande. Det betyder att vi kan se till att han får bo i oss. Att det är så fint och så bra så att han kan bo där. Men när den helige ande känner att det inte finns utrymme, så drar han precis som en duva som blir uppskrämd. Har du tänkt på bilden av duvan? Den helige ande är en duva. Så när den helige ande känner att det inte finns plats, så drar han. Men det är inte sagt att han drar ur ditt och mitt liv så fort du och jag misslyckas. Vi hörde i sången att vi faller men reser oss upp igen. Men det finns någonting av att härbärgera den helige ande i ditt och mitt liv. Och nu ska jag knyta ihop. Vi ska fira nattvard tillsammans också här innan vi slutar. Jag tror det är så viktigt att se. Vad blev resultatet av de här två undrarna? Vad blev resultatet av de två? Och i båda fallen kom människor till tro på Jesus. I båda fallen gjorde den helige anden någonting tydligt genom Petrus för att effekten, äran, skulle tillfalla namnet Jesus. Och människor kom till tro. Och då tänker jag stilla. Ibland kanske det är så för mig, för dig, för andra, att inte Jesus alltid får äran. Kanske är det därför vi inte alltid ser. Kanske får Jesus för lite äran i vårt välfärdssamhälle. Så att vi tar åt oss äran och därför sker inte fler under. Jag vet inte. Men jag längtar efter att se mer. Jag längtar efter att Guds ande ska få utgjutas på ett sånt sätt att vi faktiskt kan vara med och resa upp lama och uppväcka döda. Jag vill se det också i Sverige. För det händer överallt annars i världen. Ja, överallt kanske var att ta i, men det händer hela tiden på massor med platser i världen. Där kyrkan lever i totalt beroende av vad Gud gör. Kanske lever vi för lite beroende av vad Gud gör och den han är. Så att han får inte riktigt till äran tillräckligt. Och då håller han tillbaka lite. Kanske är det så.